This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 239 där jag träffar Sara Molnar, vd på Peak Performance. Sara arbetade tidigare inom bank- och finanssektorn och var länge inom SCB innan hon med sin bakgrund som extremskidåkare följde sin passion och tog sig in i outdoorbranschen. Peak Performance är ju grundat av 3 svenska manliga freeride-åkare på 80-talet, men är idag ett mer kvinnolett internationellt bolag med utländska ägare. Sara har med sin bakgrund som jurist från finansvärlden kunnat bidra med det som behövdes för att ta det entreprenöriella bolaget till nästa steg. Sen hon tillträdde rollen som vd har hon också fått priset som årets affärskvinna inom svensk sportbransch 2020. Det här är ett samtal om att byta bana, om att följa sin passion, om skidåkning och ledarskap och varför hon är värdegrundsbesatt. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 239 med min gäst Sara Molnar. Jag heter Eva Ekedal. Sara Molnar, välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket för att jag får vara här.
Ja, och du är liksom... jag har redan innan vi startade igång här varit så fascinerad över dina kläder. Såklart så är det ju pikkläder som du kommer med här.
Jajamensan, alltid.
Är det liksom hela sättet?
Hela kittet, ja.
Och det är sån vacker mossgrön färg kan vi säga då, ni som inte ser det här. som är både tights och någon teddygrej.
Mm.
Såklart, och går du alltid runt i pikkläder eller?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag skulle säga att jag både på jobbet och privat i princip alltid, även när jag går på fest.
Alltså det är så?
Ja, nej, men kanske då inte liksom ett cocktailparty så, men
så här, skidbrallor och
Nej, men jag älskar att gå i liksom, och kombinera också liksom den här
sportiga looken.
Ja, det är jag liksom. Mm.
Gud vad härligt, men du har ju inte alltid haft sportkläder på jobbet.
Nej. Och det är väl också en och liksom att landa i det här, att kunna vara sig själv både liksom på in- och utsidan. Och många gånger när jag liksom jobbade i en helt annan bransch så kände jag lite att jag klädde på mig liksom en jobblook. Liksom. Mm. Det tror jag många gör. Mm. Man har sin jobbgarderob och sin privata garderob. Så det är ju kanske...
Men nu kan du ha samma.
Ja.
Ja. Mm. Gud vad härligt. Mm. Går alla, och alla har förstås det som jobbar.
Ja, eller? Jag skulle säga att det är, ja, vi har ju, det är ju en otroligt stor, stark kultur hos oss på Peak Performance. Mm. Och de flesta som jobbar hos oss gör det för att man älskar varumärket. Det är en enormt kultur som drivs av passion för livsstilen och vad varumärket står för. Och det gör också att man lätt liksom, ja, också trivs i att klä sig i våra kläder. Och vi har ju också den livsstilen på kontoret där vi tränar tillsammans. Och då går man i träningskläder. Och,
så att, hela dagarna. Ja. Gud vad skönt det låter.
Ja, det är jätteskönt.
Det är lite som under pandemin när vi i och för sig gick runt så. Alla. Mm. Det var också härligt.
Sen har ju vi förmånen också att så här, vi har... nästa års grejer och liksom alla ser väldigt coola ut.
Ja,
liksom.
Verkligen. Den där västen är jag väldigt intresserad av. Men nej, men nu ska vi inte bara prata om kläder i den här podden. Vi ska förstås prata om Sara. Men jag måste säga att jag är ju liksom förmodligen som många andra svenskar väldigt så här fan av ditt varumärke som du jobbar för. Mm. För det var ju så här, när man fick sin första peakjacka, det är liksom... Mm. Eller fick köpa, hade råd att köpa. Och sen så blir man lite stolt när man liksom åker runt och åker skidor i andra länder, att det är liksom, ja, det är svenska kläder.
Och det är lite häftigt det där du säger med sin första skidjacka. Det är otroligt många i Sverige, Norden, man pratar med var man jobbar någonstans, som just har en väldigt stark relation till varumärket och kommer ihåg när de köpte sin första Peak Performance jacka. Mm. De vet exakt, och många har kvar den också. Mm. Jag har själv kvar min första Peak Performance jacka, en gul, liksom brandgul, lite längre modell, och min mamma sa till mig så här att nu köper vi den liksom väl tilltagen så att du kan växa i den här, och jag har fortfarande inte vuxit i den liksom. Men jag har den faktiskt hängande på kontoret.
Åh, vad härligt. Ja, men du Sara, nu måste vi ju, nu börjar vi varumärket, det brukar jag inte alltid göra, men det var så talande med hela din approach här idag. Men vi ska ju få lära känna dig och hur resan till vd på Peak Performance har gått till. Mm. För det är ju inte alltid som det har varit ett faktum såklart. Men, eller? Nej. Hade man kunnat gissa det kanske?
Nej.
För det är ju ett annat starkt varumärke som du har jobbat för i många år. Mm. SE-banken.
Mm. Ja, och det var inte heller självklart, skulle jag säga. Mm. Utan jag läste juridik och ekonomi på universitetet. Och efter det liksom, visste väl inte riktigt... Jag hade ingen riktigt så där utstakad plan. Utan juridiken läste jag för att jag tyckte den var väldigt rolig. Ekonomin läste jag för jag tänkte att det är ett bra komplement. Mitt första jobb var på Intrum Justitia, där jag jobbade med att stämma folk.
Det kan ju också vara en bra början på en karriär.
Men det, och så att där tillbringade jag 2 år liksom delvis i domstol och sådär. Men upptäckte att det blev ju ganska negativt. Liksom, det är väldigt sällan det blir en lycka. Utkomst. Det är alltid någon, det finns ju en anledning till varför någon inte betalar, och den anledningen är oftast att man inte har råd. Mm. Liksom. Och, så att det blev ganska negativt, och jag kände så här att det här är ju inte liksom... Så att, och då hamnade jag in på banken den här aspekten att där gör man affärer. Där är det liksom, där börjar det hela.
Det kan vara positivt.
Precis. Av den anledningen så hamnade jag på SEB. Och sen så hade jag ju 14 fantastiska år.
Det var 14
år jobbade jag på SEB. Mm, i olika roller, olika världsdelar och så. Men
ganska cool liksom, grej att först jobba så länge inom bank- och finanssektorn och sen bara outdoor-kläder.
Jo, men och det, där finns det väl en logik i att jag lite hamnade på banken. Och det är ju en sån stor, fantastisk organisation med liksom oerhört mycket möjligheter. Och jag fångade möjlighet efter möjlighet. Och liksom,
vad jobbade du med på banken?
Jag började som jurist inom capital markets med värdepappershantering. Och sen så växte det genom åren. Och i och med att jag hade både ekonomin och juridiken så hamnade jag så småningom in i en mer liksom business development-roll. Och idag är ju bankvärlden styrd väldigt mycket av legala compliance-delar. Så att det var liksom en bra kombo. Jag jobbade hela tiden på affärssidan. Men ja, som sagt, olika delar av världen såg liksom, mycket av New York, mycket av London, Frankfurt och Baltikum och så.
Bodde du utomlands också?
Nej, jag pendlade ofta liksom så. Så att det var fantastiska år. Men
och
jag
då
hade,
var det den här andra, apropå kläder då. Då hade du finanskostymen typ på dig.
Det hade jag ju. När jag liksom
eller som min man säger, bankpyjamasen som han sätter på sig när han går till jobbet.
Precis. Mm. Jag hade bankpyjamasen när jag jobbade med advokatbyråer i New York. Mm. Det hade jag. Och det var fantastiskt och lärorikt och jättekul. Men jag hade aldrig riktigt mitt hjärta i det. Liksom. Det var inte min passion. Produkten och lite så här, och jag och mina kollegor, vi hade nog lite olika drivkrafter. Så att när jag började närma mig 40 så kom den här liksom lilla krisen smygande. Så att så här, okej, ja, är det här du vill göra? Och om du inte byter nu till någonting annat så blir du nog fast här resten av livet. Liksom.
Var du själv som kände
det? Ja, jag
det,
kände eller? Det lite att så här, okej, 14 år, det är länge. Och ja, ska jag göra någonting så måste jag nog hoppa nu. Liksom. Och då började jag liksom rannsaka lite. Okej, om jag inte gör det här, då vill jag ju göra någonting där jag har mitt hjärta, där jag har min passion. Och då började jag liksom titta, så här, vad är det då? Och skidåkning har alltid varit en jättestor del av mitt liv.
Åh, vad härligt. Då kommer vi ju kunna prata skidåkning.
Ja. och jag tävlade lite i extremskidåkning när jag var yngre. Och jobbade lite liksom extra med skidrelaterade projekt och sådär. Och då hade jag en relation med Peak Performance där jag fick kläder från Peak Performance.
Så där duktig.
Hade jag liksom en så här, det här är ju ett fantastiskt varumärke. Och det finns en man som heter Peter Malm som fortfarande jobbar på Peak Performance. Mm. Som var liksom min ingång. Och han är faktiskt en av våra, den anställda som har jobbat längst på bolaget.
Ja.
Och han är fortfarande kvar.
Så honom kände du via att du hade tävlat?
Ja, precis. Och då, så jag har alltid haft en väldigt positiv bild av det här varumärket. Och liksom känt att jag kan identifiera mig med det. Så att det jag gjorde helt enkelt där i, liksom när jag var runt 40, var att jag skrev ett klassiskt brev till dåvarande vdn och sa: hej, jag heter Sara. Och jag tror att jag skulle kunna göra ett jättebra jobb hos er.
Ah! Vad coolt. Så du gjorde det alltså. Det var ingen annan väg som banades för dig, utan det var att du skrev ett brev.
Ja, och så tog vi en frukost. Några dagar senare fick jag flyga ner till Danmark och träffa dåvarande koncernvd.
Men visste du att de sökte?
Nej. Och de sökte nog kanske inte heller egentligen riktigt, utan det fanns en roll, men den gjordes om ganska mycket då för att jag skulle passa och den skulle bli lite seniorare och sådär. Men det jag inte visste då, men som de väl visste, det var ju att de också skulle sälja av bolaget.
Ja, så det här är, vilket år säger du att det här är?
Det här är då 2017.
Ja, just det.
För
då var det Stefan Engström och...
Utan det var en ganska lång period när det var en dansk modekoncern som hette IC Group som ägde Peak Performance. Okay. Så det var de som ägde Peak Performance då, och de skulle sälja av bolag eller sälja av varumärket. Och då kom min bakgrund väldigt väl till pass. Så att jag tror att det liksom var också lite det som gjorde att det öppnades en dörr. För jag hade ju ingen som helst erfarenhet av industrin.
Nej. Titta, så kan vägarna gå. Mm. Vad hände då på det här mötet? Och...
När jag flög ner till Danmark och träffade koncernvdn, då började han att lägga upp en lapp framför mig där det typ stod så här 2-1. Och jag bara tänkte så här, vad betyder det här för dig? Och då, jag vet inte, ja, det var väl lite tur. Men jag visste, samma dag skulle min man flyga ner till Köpenhamn och titta på, jag tror att det var om det var EM-kval eller VM-kval eller någonting. Och det var det resultat som jag visste att Sverige eller Danmark måste vinna med för att ta sig till VM, eller om det var EM. Och liksom, som en lite flax då, så säger jag det. Så här, det där är resultatet som kvällens liksom, landsderby behöver sluta med.
Fotboll
för det.
Då?
Ja. Och han bara, bra, då förstår vi varandra. Typ så här. Men annars så hade vi en konversation såklart om klädindustrin, där jag fick liksom villigt erkänna att det här behöver jag lära mig. Liksom. Mm. Men också handlade det då mycket om att Peak Performance var ett ganska fortfarande entreprenörsdrivet bolag, och för att kunna liksom, transformeras till att ha ett högre värde i en försäljningsprocess, så behövde man också se över alla processer, få in mer KPI-tänk och se till att man blev bättre på att bygga en mer liksom, business case och sådana saker. Så där kom min erfarenhet från banken in. Liksom.
Kom ju väldigt väl in då. Mm. Minns du den här känslan, undrar jag? För det här är ju ganska, måste ju vara ett moment i din yrkeskarriär, eller?
Ja. Jo, men det var, och jag kommer ihåg att jag ringde min man på flygplatsen i Köpenhamn, bara, jag tror att jag kan få det här jobbet. Det kändes liksom helt overkligt. Och då var det som business developer, ja, ska jag säga.
Just det, för det var inte vd då, nej.
Nej. Mm. Och det var overkligt.
Så du började som, och då, vem var det som var vd då? Rapporterade du till den företrädande vdn då, alltså som...
Ja, precis. Mm. Då rapporterade jag till Nikolas Warszalowski, som då var vd på Peak Performance.
Ja.
Och det var ju väldigt modigt av både honom och dåvarande koncern-vd att ta in mig som ett helt liksom, wildcard.
Ja, jag tänker också det, att där får man ju verkligen ge dem cred, för att det är ju sånt som jag som jobbar med rekrytering försöker att uppmana mina uppdragsgivare till, att vara modiga.
Mm.
Och våga ta liksom, inte det liksom bara man ska ha erfarenhet av exakt samma bransch och sådär, utan att det kan till och med liksom bli ett mervärde av att ta in någon som kommer från en annan värld. Vilket det uppenbarligen var här då.
Sen tror jag att det gjorde lite ont för organisationen.
Mm.
Och jag vet att jag nog gick på lite för hårt i början. Liksom. Det tog lite tid för mig att kalibrera in mig från att komma från en väldigt sådär... finansvärlden är ju vad den är. Det är liksom, det finns processer, du utmanar, du måste stå för dina siffror, du måste veta vad du pratar om, till att komma in i ett bolag som dels var entreprenöriellt men också har en väldigt stor kreativ del, där det handlar om att du ska analysera trend, du ska känna dig inspirerad, och också då den här starka kulturen som bygger liksom på passion och togetherhood, som vi säger liksom. Och där kom jag väl in lite som en ångvält, och jag kände liksom att, förstår de ens vad jag pratar om här? Jag vet att
det var lite kulturklart.
Ja, och jag behövde liksom, jag vet att jag sa det till någon, så att jag kände till en början, innan jag hade förstått mig på liksom organisationen och de drivkrafter som existerade, så kände jag mig lite som en så här överpumpad cykelslang som bara konstant liksom behövde släppa ut lite pyspunka. För jag bara ville liksom, nu ändrar vi det här, nu gör vi så här istället. Men det går ju inte. Du måste ju få med dig i organisationen. Du måste få alla att förstå varför. Och där fick jag
kämpa lite.
Ja, där fick jag kämpa lite.
Mm. Vad var det som fick dig att förstå då, hur du skulle göra?
Ja, men dels var det några liksom så här som hade liksom öppet bara, du, det här, så här kan du inte göra här liksom. Antingen får du anpassa dig till hur vi fungerar och vad liksom så. Så att några sådana samtal som jag är väldigt tacksam för idag. Men också skulle jag säga att lära känna personerna. Att förstå att okej, här jobbar man med hjärtat. Liksom. Man är här för att man älskar det man gör och för att man vill väl. Sen kanske man behöver ändra om lite för att bli lite mer professionell i hur vi arbetar. Men det är just det där att få med någon som har en väldigt stark passion, jobbar med hjärtat och gör sitt bästa för det och tror att det är det rätta. Det kan vara ganska svårt att förändra. Då måste man verkligen säga, vet du vad, det kommer bli ännu bättre om vi gör så här. Liksom.
Mm. Så det var en liten process, det här låter det som. Men vad hände då? För sen blev du ju vd 2019, om jag har läst på rätt.
Mm, 2018, efter sommaren där så gick jag in liksom interimt och sen blev det fast vid årsskiftet. Så att, det som hände var ju att bolaget skulle då i ordning ställas för att säljas. Och vi gjorde alla due diligence-processer. Vi hade väldigt många konsultbyråer inne och revisorer. Vi vände på varenda sten. Och jag blev ansvarig för den försäljningsprocessen i princip. Liksom. Och det gjorde ju att jag lärde mig bolaget väldigt väl. Mm. Och sen hade vi en...
Och då var det också bra med din bakgrund med både juridik och finans då.
Ja, och sen så tror jag också när vi sen hade den här försäljningsprocessen och det var liksom många globala intressenter. Vi hade en roadshow, vi hade presentationer. För mig var ju det var sådana typer av människor och konstellationer jag var van att hamna i. Så att... Och det var jätteroligt och väldigt lärorikt. Men då när till slut vi landade i att det var finska koncernen Amer Sports som köpte Peak Performance, så valde i samband med det också dåvarande vdn att kliva av. Och då fick jag möjligheten att då först i 6 månader ta uppdraget interimt och sen så blev det permanent.
Vad kände du då under den där perioden? När du liksom fick sitta helt i förarsätet.
Nej, men det var jättestort. Och jag vet att någon av mina kompisar sa till mig, jag visste det. Jag visste när du började där. Liksom, att det,
men, du skulle ta över.
men det har jag väl själv aldrig liksom så här känt så att det skulle vara. Men det är fantastiskt. Jag skulle säga att så här, jag har världens roligaste jobb. Mm. På världens, liksom, för mig, bästa varumärke.
Mm. Och nu är ni i den här nya ägarkonstellationen som verkar väldigt avancerad. Så den kanske vi inte ska gå in på närmare. Men, men det är ju ett stort bolag. Miljardbolag.
Mm.
Och i hur många länder är det ni agerar?
Vi är ju fortfarande störst i Norden. Men vi växer mycket i Centraleuropa. Och vi öppnade vår första butik i Peking förra veckan. Superhäftigt. En helt ny era för oss och en ny helt marknad för mig att liksom försöka leda i. Men vi finns även i Japan och Kanada och så. Så att, men det är fortfarande, skulle jag säga, Europa är ju vår stora marknad och framförallt liksom Norden och Alpregionen.
Och huvudkontoret ligger inte så långt från där vi sitter nu.
Nej. Precis.
Men du, Sara, vi måste ju också... Nu har vi fått en direkt glimt i din karriärbana här.
Mm.
Men hur är du som människa då? Och var kommer ifrån? Måste vi gräva lite, du vet, som jag brukar göra här i podden.
Absolut. Ja. Nej, men jag är uppvuxen söder om Stockholm. Jag är sladdis. Jag har en storebror som är 9 år äldre och en stora syster som är 11 år äldre än mig.
Vad har det betytt då?
Ja, men jag tror att det har nog format mig ganska mycket. Jag tilläts aldrig vara liten och töntig, liksom, utan det var hela tiden häng med, gråt inte. Och apropå skidåkning så var det ju liksom så här, jag åkte skidor med min 9 år äldre storebror. Liksom.
Ja, då var det bara hänga med.
Ja,
liksom.
Det var bara att hänga med och... Har du inte satt på dig vanten, gör det medan vi åker, för jag väntar inte. Liksom. Så att... Nej, men och sen så har jag en mamma från Småland som är lärare. Pappa kom till Sverige när han var 13 som flykting från Berlin efter andra världskriget. Så att, jag skulle säga så här, en helt vanlig, ovanlig familj.
Vad menar du med det då? Eller vad lägger du för någonting i det? Vad är det som har format dig från det?
Ja, nej, men jag skulle säga att det min pappa hade ju liksom sitt bagage. Han kom som sagt till Sverige led av dyslexi, hade svårt med liksom svenska språket när han var liten, var ganska mobbad och liksom hade en ganska tuff uppväxt. Men också och var ganska sträng. Liksom. För honom var det väldigt viktigt med ordning och reda och regler. Liksom. Och en mamma som verkligen kom från så här hel ylle Sverige, en bondgård i Småland. Mm. Så det var verkligen, och hur de hittade varandra i det här är också liksom någonting som jag säkert, mamma hade väldigt mycket förståelse för pappas liksom. Jag har dem som förebilder i mångt och mycket, att mamma kämpade på med att försöka lära pappa svenska och att hur viktigt det var att alltid liksom kunna uttrycka sig och hur viktigt det var med svenska språket och sådär. Jag ser tillbaka på min uppväxt som en väldigt trygg miljö där jag fick liksom ett vanligt villaområde söder om Stockholm.
Mm. Hur kom skidåkningen in då?
Ja, men det var väl liksom så här att mamma ville att vi skulle vara ganska svenska liksom då. Liksom, pappa åkte inte utför. Han följde med på alla skidsemestrar, men åkte aldrig skidor. Där tyckte min storebror och mina syskon, de gillade verkligen skidor. Hela familjen och mamma och sådär. Så jag stod på skidor första gången när jag var 3 eller 4 år. Och sen åkte vi alltid på skidsemester. Och vi hade både till Sverige och till Alperna. Så att jag började åka skidor väldigt tidigt. Och då som sagt, i den här konstellationen liksom, med mamma och äldre syskon. Mm. Så då var det verkligen bara att hänga på. Och sen så fanns ju det där med under hela uppväxten. Och redan i de sista åren på gymnasiet så kände jag att jag vill jobba med skidåkning och liksom göra någonting annat efter gymnasiet. Så då gick jag skidlärarutbildningar under gymnasietiden parallellt. Och sen så när jag slutade gymnasiet så åkte jag upp och jobbade som skidlärare i ett par år.
I Svenska fjällen?
I Svenska fjällen.
Okej, ja, det är verkligen skidor då som präglar din uppväxt kan man säga också. Mm. Du, jag läste någonstans som du hade själv skrivit om dig själv. Så skrev du järv och ödmjuk.
Mm. Ja, nej men jag tror att så här, det är väl man får vara ödmjuk för det man inte kan och vet något om, men det får inte hindra från att våga utforska, våga ta svåra beslut. Och det jag kan relatera det också till skidåkningen. Jag började ganska tidigt att åka mycket off-pist och även som jag nämnde tävla i extremskidåkning eller liksom friåkning. Och där handlar det mycket om att du måste vara modig och våga kasta dig ut. Samtidigt måste du vara ödmjuk för de förhållanden som finns. Det är lavinrisk och det är brant och det är klippor liksom. Och jag tror att det lite identifierar mig som person också i liksom vem jag är och hur jag leder. Och jag tror att det är två ord som ganska så väl beskriver mig som person.
Vad roligt, du hade ringat in det. Det var nog på din LinkedIn-profil som jag hittade de här orden faktiskt. Jag tänker på när du beskriver din mamma och pappa också. Kan man hitta de här egenskaperna liksom, hos dem också? Eller är det någonting som har format det av miljön?
Nej, men jag tror att det är miljön som har format det. Jag skulle säga så här att som barn så var jag nog mycket av den här klassiska duktiga flickan. Liksom. Mm. Ville inte göra någon besviken, ville passa in. Och att liksom ha modet och ödmjukheten, det har nog vuxit fram mer liksom, med vad som jag mår bra av. Och när det gäller att stå upp för något och när det är liksom mer eller mindre viktigt för mig.
Mm. Du nämnde ju för mig här precis innan vi drog igång mikrofonen också att du är en typ värdegrundsbesatt.
Ja, men, och det hänger nog ihop med det här också. Jag har jobbat ganska mycket mycket med mig själv. Vad betyder liksom, när mår jag bra och när mår jag inte bra? Och när är jag mitt bästa jag? Och det är liksom väldigt viktigt för mig att jag liksom befinner mig i en miljö där det liksom är schysst och ärligt. Och jag vet att jag växer och är mitt bästa jag när det finns de omständigheterna. Men också ser jag hur, till exempel i mitt ledarskap och i en organisation, hur man kan få andra att växa genom att ha en stark värdegrund och verkligen stå för den. Det blir tydligt.
Mm.
Det här är det som spelar roll. Till syvende och sist så landar vi i det här. Och också hjälper mig att kalibrera in mig själv i att okej, okay, så länge jag kan se mig själv i spegeln och vet att jag har liksom förhållit, jag har varit schysst, jag har varit ärlig, jag har varit inkluderande. Då har jag gjort vad jag kan. Och det är så mycket idag i samhället som styrs rent av prestation eller att man tappar bort det här liksom värdegrundsprinciperna.
Mm.
Så att det har nästan blivit lite av en besatthet. Mm. Ja, och jag kan säga att det kan ibland nästan vara för mina barn, för att jag sätter dem i lite jobbiga situationer. För de kan själva, barn kan ibland inte riktigt, ibland måste man ju liksom låta saker bara rinna av. Men där kan jag nog ha satt dem i lite jobbiga situationer i deras sociala sammanhang, när jag liksom har matat på att det är så viktigt att vara inkluderande och så här är man en schysst kompis.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och så kommer de hem och helt ledsna för att de är inte schyssta kompisar. Och det... Mm. det
okej, okay, det har verkligen liksom hamnat
så det kan mm. ibland kanske ha gått lite till överdrift. Liksom.
Mm. Mm. Okej, okay, men det är så med såna här positiva saker man har, att de liksom svänger dem över så kan det bli åt andra hållet. Men du engagerar dig ju även i privat, i fotbollssammanhang har jag förstått också.
Mm.
Berätta.
Jag sitter med i en av Stockholms största barn- och ungdomsfotbollsföreningar, LFK-AIK. Och det gör jag just på grund av att jag tycker att idrotten har en sån otroligt viktig del i samhället idag. Att skapa den här trygga zonen för där man kan vara sig själv, där man är inkluderad, där det handlar om kamratskap. Och tyvärr så ser man ju, eller jag tycker att det liksom i mångt och mycket i många föreningar har gått åt fel håll, där det handlar om väldigt tidig elitsatsning, exkludering och selektering.
Mm.
Och jag tror ju att vi som dels är beroende av idrotten för att fostra starka och hälsosamma individer. Och jag tror inte heller, om man nu ska nog prata elitsatsning, så tror jag inte heller att tidig selektering och är vägen.
Nej.
Framgång till elitidrottande. Men det finns ju olika
egna
skolor.
Ja, men precis. Mm. Men du har ju egna erfarenheter av elitidrott då.
Mm.
Och vad det betyder för dig. Mm. Är det bottnar i också, tror du? Eller?
Nej, men jag kan ju säga att jag spelade fotboll när jag var yngre. Och kom väl relativt långt innan jag valde bort det. För att jag skulle liksom satsa mer på skidåkning och jobba i en fjällmiljö. Liksom. Men det jag framförallt har med mig därifrån, det är ju just det här fantastiska kamratskapen, inkluderingen och den här frizonen som det skapat. Det kan ha varit jobbigt med kompisarna i skolan, men att då komma ner till fotbollsplanen och känna att här har jag ett annat gäng där vi liksom, ett lag där alla betyder lika mycket. För mig har det varit en väldigt viktig del i uppväxten. Liksom.
Mm. Det är mycket som händer där liksom. Ja. Jag har själv ju också spelat fotboll och liksom både de här lagidrotterna och alltså man lär sig otroligt mycket, nästan lika så mycket som man lär sig i skolan. Nej, men det är ju, eller hur?
Mm.
Jag tänker på det här med ledarskap generellt sett och så. Du har ju fått pris också, ska vi säga. Du har ju fått utmärkelsen årets affärskvinna inom svensk sportbransch.
Ja.
Och där stod det ju en hel del om, jag läste motiveringen där, där stod det så här, med sin starka personlighet kombinerad med ödmjukhet och ett genuint intresse för kollegorna är hon självklart ledare. Brinner för såväl hållbarhet och som jämställdhet och räds inte att fatta nödvändiga beslut och ibland tuffa beslut för effektivisering och optimering. Det, liksom, det stärker ju lite det du berättar nu faktiskt. Det verkar stämma, men hur var det att få det där priset då?
Jo, men det var ju såklart en jätteära. Och framförallt eftersom jag vet att många i min organisation hade liksom promotat mig. Och det är ju ett jättefint kvitto som ledare, att det kommer inifrån. Liksom. Och det är ett ärofyllt pris, och man kan titta på vilka som fått det innan, så blir jag väldigt stolt. Men samtidigt så är jag tror att jag sa det också när jag fick priset, och jag fick frågan, vad ska du göra nu när du är innehavare utav den här titeln i ett år? Liksom, vad ska du göra då? Då svarade jag lite kaxigt så här, att nej, men jag tycker ju inte att det här priset egentligen ska behövas. Så att jag ska väl jobba för att det inte ska behöva finnas i framtiden. Liksom. För att någonstans så är det så att jag tycker att vi män och kvinnor spelar samma spel på samma planhalva. Och jag hoppas att i framtiden så har vi ett ledarpris. Där det liksom nomineras lika många kvinnor och män, eller liksom den bästa ledaren får priset, snarare än att det ska behövas ett kvinnligt ledarskapspris. Men med det sagt så är det också oerhört viktigt för mig att vara en förebild för yngre kvinnor, att se att det finns kvinnliga ledare. Det finns kvinnliga ledare som gör det de tror på, och det kan alla ha möjlighet att göra. Och just pris och sådana delar gör ju att man når ut. Mm. Så på så sätt så är det fantastiskt.
Ja, men verkligen. Mm. Och jag menar, jag som då driver företaget Women for Leaders, vi har ju sagt lite skojsamt att alltså, vi hoppas ju på att vi kan byta namn.
Mm.
Men än så länge kan vi ju inte det. Och du jobbar ju nu i en bransch som det skulle ju faktiskt kunna spegla världen i stort, för det är ju många kvinnor och män som idrottar och har på sig outdoorkläder och eller generellt sett i hela modeindustrin. Men hur ser det ut? Det är rätt mycket män på toppen där, va?
Hela sportindustrin är ju väldigt mansdominerad liksom. Nu är det inte så hos
dig?
Mig?
Nej.
Utan
ni är liksom helt kvinnolätt nästan. Nej.
Men vi har en majoritet kvinnor i bolaget, och även just nu faktiskt även i vår ledningsgrupp. Men för mig handlar det mycket om dynamiken. Liksom. Att det handlar om att det ska vara olika personligheter, och man ska våga utmana varandra. Och jag har själv aldrig haft en kvinnlig chef eller ledare.
Det är sant.
Ja, eller som närmsta, det är klart. Nej. Jag hade Annika Falkengren, ledde ju SCB när jag jobbade där. Men
som närmsta chef?
Som närmsta chef, jag har aldrig rapporterat till en kvinna.
Det är tur att du går i bräschen och många andra med dig, så att vi kan ändra på det där. Det är faktiskt så att jag brukar tänka, jag har inte heller haft det.
Nej.
Så det är ju en av anledningarna till att jag jobbar med det jag gör, kan jag säga. För vi behöver ju ha fler. Som tar den här facklan på något sätt. Men hur var det när du kom in? Då såg det inte ut så där i ledningsgruppen hos dig?
Det såg väl inte ut precis så här. Men jag ska säga att Peak Performance har nog attraherat ganska mycket kvinnor redan innan. Som en liten sån udda fågel i sportbranschen liksom, i Sverige. Men det är unikt, och även liksom om jag tittar då i den globala ledningsgrupp som jag sitter i, koncernledningens ledningsgrupp, så är det ju alla andra vd:ar för varumärkena i gruppen är ju män. Så att jag är ensam liksom, brand president i det forumet som är kvinna.
Hur är det?
Jag är ju van. Alltså, så att för mig handlar det om att återigen att vara true to myself. Att hela tiden, och också i min natur så ligger det att utmana. Och jag blir ju typ allergisk när jag ser något av det här liksom, ryggdunket liksom, män emellan. Och jag tror att där får man ibland passa sig lite att inte utmana så till den grad att man liksom, så här, blir den där jobbiga kvinnan. Men samtidigt så är det, för mig handlar det om att jag gör ingenting som inte jag förstår varför jag ska göra det. Och då måste man ifrågasätta. Och där kan jag säga att se skillnaden i den här globala ledningsgruppen då, liksom när vi har våra starka ägare med starka viljor, och hur jag nog i mångt och mycket utmanar mycket mer för att få full förståelse för vad är syftet och vad ska det här leda till. Mm. Och kan vi istället göra på ett annat sätt.
Så där har du nytta av det här modet och järvheten kanske. Mm. Du, alltså när jag har dig här i stolen, jag har en spaning som jag hörde en person prata om, som är extremt duktig maratonlöperska. Eller till och med ultralopp. Att hon sa så här att jag behöver bara nämna det här i en grupp av manliga ledare, så är jag hemma. Mm. Kan du liksom känna igen det här, att du har väldigt mycket nytta av att du är extremskidåkare och...
Ja, absolut. Och det är ju en blessing and a curse, skulle jag säga. Liksom. För att dels så kan jag absolut känna det liksom, när jag då träffar mina manliga kollegor från andra varumärken, till exempel i vår koncernledning, att de tycker att det är lite respektingivande att jag vågar slänga mig ut från ett brant berg och liksom... Att jag har liksom modet och skillsen att göra det. Och det kan jag också härleda tillbaka till att jag vet till exempel när jag var skidlärare och jag kom ut liksom som 20-årig blond liten tjej med skidorna under armen, och så stod det en man i liksom 45-årsåldern och förväntade sig en puckellektion. Liksom. Mm. Hur jag alltid liksom fick börja med att ta ut dem någonstans där jag visste att det här kommer de ha problem att ta sig ner, och sen fick jag liksom åka brallorna av dem för att liksom vinna respekten. Liksom. Och sen kunde vi börja prata. De ja. Men det är också tragiskt,
ja, men
att
verkligen.
Det är så.
Det är därför jag liksom ville lyfta det här med dig. Därför att det känns ju som att vi kan ju inte alla gå omkring och vara extremskidåkare och ultraloppslöperskor. Nej. För att gå hem i manliga ledningsrum eller i andra kontext. Det kanske inte bara behöver vara män i och för sig, men det var den spaningen som hade gjorts här. Mm.
Och jag tror att det är jätteviktigt, precis som du säger också, att vi är ju människor, vi har våra svagheter. Jag är ingen robot liksom, och det tycker jag är viktigt också att min organisation förstår, att ibland är jag en mamma som har haft en jättejobb imorgon och liksom är helt dränerad på energi, och jag är har liksom stress i mitt liv och jag klarar inte allt, och att man liksom också vågar blotta de sidorna. Mm. För annars ger ju det en väldigt felaktig bild av mig som person, att jag på något vis är någon slags
järnlady
liksom. Mm. Och det finns säkert sådana, men jag är inte det, utan jag har också tuffa perioder och jag har liksom PMS och liksom känner att allting bara är botten liksom. Och att våga visa det liksom. Mm.
Så det, alltså jag blir så här nästan lite upprörd, för jag känner att det är sån intressant fenomen att när vi, det kanske är då vi kan byta namn och känna att vi har lyckats, att vi liksom när vi kan stå där och bli lika respekterade när vi gråter på ett ledningsgruppsmöte som när vi berättar att det faktiskt gick jävligt bra i skidbacken. Eller hur? Mm. Det är då vi liksom har
nått absolut.
Och då, jämställdhet.
Och också se det här liksom åter tillbaka till så här, rätt person på rätt plats. Liksom. Mm. Inte på grund av att du är... Liksom, du ska inte behöva jobba hårdare än någon annan för att bevisa att du är rätt person på rätt plats. Utan du ska bedömas utifrån samma kriterier och ges samma möjligheter. Mm. Och det är jämställdhet.
Ja, där har satt den.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men du, här i Karriärpodden så pratar vi ju väldigt ofta om vad som har format den längs vägen. Men ibland så händer det ju liksom saker med oss, och det är både sånt som är fantastiskt roligt, som när du fick det här priset och blir framgång på olika sätt. Men sen finns det ju stunder när det är tufft.
Mm.
Och man har kanske tvivel på sig själv. Eller är du en sån här som alltid har en stark tro på dig själv?
Nej. Nej, jag önskar att jag var det.
Ja.
Men det kommer väl också tillbaka till det här med värdegrund och värderingar. Jag kan ju bli otroligt dränerad och ifrågasättande mot mig själv när jag känner att jag blir orättvist behandlad. Det är en så här stark liksom, som kan få ner mig verkligen trycka ner mig i skorna. Det tar ofta ett tag för mig när jag liksom får tillbaka min fighting spirit ur den. Och det kan jag säga så här, det är också mångt och mycket ibland kopplat också till så här kulturella skillnader i vad man har liksom för typ av chef själv och hur mycket den jobbar med att liksom boosta dig, eller hur den jobbar med att kanske snarare liksom försöka få dig att leverera hårdare och mer. Och där kan jag ju se liksom när jag har varit under ledare som inte ser individen Sara, utan bara vill liksom trycka på leverans. Mm. Och där kanske har vägts in så här, ja, men liksom, det känns inte rättvist.
Som bomba på liksom.
Ja, lite så. Mm. Jag skulle säga så här, jag är inte alls i stort behov av bekräftelse, men jag är i behov av att det ska vara liksom rättvist.
Mm, då kommer den där värdegrundsgrejen in igen.
Precis. Så det är viktigt för mig att försätta mig i de här topparna och liksom dalarna när jag känner att jag har ett starkt förtroende och liksom jag så levererar
så
jag.
Finns det någon, tänker du på någon speciell, ja, du behöver inte nämna någon person här för det brukar man inte vilja göra, men har det varit stunder som har varit, finns det specifika stunder?
Ja, det gör det. Och en av de stunderna kan nog ha varit också jag fick ända nu. Jag trivdes jättebra på SCB och hade fantastiska kollegor och så. Men kom till liksom också en liten så här återvändsgränd där jag inte heller kände att jag blev liksom rättvist behandlad. Och där då fick jag också så här, det fick ju en positiv effekt, för det gjorde att jag fick ända nu och skriva det där mejlet och liksom ta mig i kragen och så här, vad vill jag göra? Så att det är det, och det är jag då tacksam för. Mm. Liksom.
Ja, ibland behöver man ju det där.
Ja.
För att inte bara gå kvar i samma lunk. Liksom.
Ja.
Mm. Okej. Okay. Men vad har du för höjdpunkter? Finns det några riktiga höjdpunkter?
Alltså jag är också väldigt stolt över en höjdpunkt i min karriär som är länkad då till också den roll jag har på Peak Performance som gav mig den möjligheten. Och det var ju att jag fick åka damernas finalåk i Freeride World Tour, där de då slänger sig ut för den ökända off-pist-repan på Bäck de Ross i Verbier. Där jag fick åka finalåket. Och det för mig som skidåkare så är det jättestort. Och det är också så här en ren passionshöjdpunkt. Men jag hade aldrig fått den möjligheten om jag inte hade jobbat på ett varumärke där skidåkning och hade möjliggjort det här.
Nej,
så att för mig är det en...
Och, men berätta, vad är det? Jag har varit i Verbier, men inte den, jag tror inte jag kan identifiera det här stället. Hur ser det ut? Är det
nej,
liksom
utan man pratar ju om face då, och det är ju liksom det face som är på motsatt sida från liftsystemet. Ah, liksom där man, ja. Det blir nästan som en amfibieteater där åskådarna står. Och det året jag åkte så hade jag... fick tjejerna bli halvvägs, fick man åka helikopter upp. Och sen får man ju hajka på baksidan liksom, av
för
berget
att
för att komma upp. Killarna, de fick gå hela vägen upp, och det tar ju x antal timmar, och det är smala bergskanter och sådär. Men och sen står man där uppe på en liten smal sträng av snön och väntar på sin tur. Och sen så är det någon som säger dropping in, och då hoppar du in där och kör ditt...
Och bara rätt ut för.
Ja, och, det, och då måste du nerifrån. Nu hade jag ju väldigt mycket support från våra egna atleter som tog sig tid att hjälpa mig också hitta min linje ner. För det är inte så lätt när man väl är där att du en felsväng och sen är du ju ute på ett, liksom, då hamnar du i ett klippblock eller ett stup. Så det gäller ju också att ha koll, ha några riktmärken som du har sett nerifrån. För du har bara ett försök.
Mm. Och det är liksom ingen pistad tur.
Nej,
det, här.
Det är extremt brant. Och,
vad är det för fallhöjd då?
Och det vet jag inte. Men när du står uppe på toppen så ser du i princip bara startfållan längst ner. Du ser ingenting utav liksom...
Det är som väggen fast med utan pist. Alltså väggen är... Ja.
Och sen ska man väl säga så här, jag tog ju inte den mest extrema vägen ner.
Gjorde du inte?
Nej, det gjorde jag inte. Men det var en fantastisk upplevelse och en liten sån som jag personligen då fick ticka av på min bucket list.
Mm. Snacka om peak.
Ja, det är living
Gud,
the brand.
Gud, fick vi till det. Mm. Ja. Vad är det annars tror du som har varit liksom så här vägskäl eller viktiga punkter i ditt liv?
Ja, alltså mina föräldrar skilde sig när jag var 18. Mm. Det påverkade mig ganska starkt. Jag då kom ihåg att jag sa så här, jag önskar att jag var 10 så att jag hade liksom fått åka till mormor och sen så hade de skött det här. Men jag tvingades nog bli vuxen ganska tidigt där. Och jag tror också så här, tillbaka till det här med värderingar igen. Mm. Där landade jag nog också i så här, vad är rätt och fel? Och hur liksom, där tvingades jag ställa de här frågorna till mig. Så här, var vill jag bo? Var ska jag? Och när man är liksom, 17 var jag, skulle fylla 18 men bodde fortfarande hemma. Jag blev liksom, det var så många beslut som jag behövde fatta. Vill jag bo hos mamma? Vill jag bo hos pappa? Ska mamma då skaffa en större lägenhet för att jag ska få plats fast jag är på väg härifrån? Hur viktigt var det för mig egentligen att ha ett rum att komma hem till? Och såna saker. Så att det var för mig liksom, en skilsmässa vid den åldern blev... Det fick mig verkligen att tror jag, axla vuxenrollen ganska så här abrupt och tidigt.
Ja, så du blev liksom lite ansvarstagande där.
Ja.
Vad tog du för roll i familjen, liksom yngst då?
Ja, men de andra var ju liksom inte berörda så. Mm. Och där kände jag, men där blev jag nog också ganska så här ensam i det här. Liksom, så. Det har nog också format mig lite också i att så här, jag kan själv. Liksom.
Mm, kan själv, ja. Mm. Ja. Ja, det är liksom mycket guts i dig på något sätt. Mm. Men vad är det annars då? Sen har du ju jobbat på och gjort din karriär, bildat familj. Mm. Har det bara liksom varit en smooth väg?
Nej,
det är lite ledande frågor här, det känner jag.
Finns det de som säger ja på den frågan?
Nej, fast jag vill egentligen liksom, jag hindrar mig själv ganska många gånger att fråga liksom om hur har du parerat?
Ja,
för att det är ju så här, hade det varit 239 män i karriärpodden så, du vet, den där frågan ska man ju inte ställa till kvinnliga ledare egentligen. Nej. Men samtidigt så, hur många barn är det du har?
Jag har två tjejer. 11 och 13 år. Och det är ju där svårigheten ligger, höll jag på att säga. Det är ju det viktigaste i mitt liv. Och att ibland få ihop livet med att vara en närvarande mamma. när någon har en jobbig dag i skolan, känner utanförskap eller liksom tonårshormoner och samtidigt sitta liksom i en annan tidszon i ett möte och känna att just nu så behöver de mig liksom. Det är ju det absolut svåraste och det är det som också kan liksom slita sönder en.
Hur har du parerat?
Nej, men för mig handlar...
Eller prioriterat?
Ja,
eller?
Och det är ju såklart en ständig prioritering. Jag har ju min man som självklart liksom också fyller ut när jag inte finns där. Och han är fantastisk med tjejerna. Men det är någonting med liksom tjejer och mamma, tror jag lite. Som också är lite så här... Ja, men man vill inte kanske prata om de där jobbigaste grejerna. Jag gjorde aldrig det med min pappa, utan snarare med mamma. Liksom. Och det, jag försöker att alltid prioritera mina barn.
Mm.
Och det är det jag också... Så här, jag har världens roligaste jobb och jag har världens fantastiskaste tjejer. Men däremellan slits jag, det gör jag. De är alltid nummer ett, men ibland går det inte riktigt. Och det gör ont då.
Ja, det där delar du ju med väldigt många. Men det kommer en tid, kan jag säga, när man när man får väldigt mycket tid.
Ja.
Så det är ju några år som är lite de här prestationsåren, brukar jag relatera till. När man ska prestera väldigt högt på väldigt många olika punkter. Alltså man behöver egentligen fler timmar på dygnet.
Och det är ju också så här olika hur gamla ens barn är. Liksom, ja. Där jag är ju från det här hämta, lämna på dagis stressen. Liksom. Och där har vi alltid haft min mamma varit väldigt närvarande och alltid varit liksom, hjälpt till och funnits tillgänglig och stöttat. Varken jag eller min man hade kunnat haft de jobb vi har idag om inte hon hade funnits där. Liksom. Och våga ta hjälp att, liksom, och ha någon som hjälper till och finns där för det skiter sig ibland. Liksom. Du hinner inte till den där lämningen eller den där hämtningen eller det där föräldramötet och såna här saker. Men det är inte hela världen.
Nej, precis. Det är det här good enough som man behöver på något sätt integrera i sig själv. Men det är inte så lätt alla gånger när man vill. Jag fattar. Du, om vi skulle prata om det moderna ledarskapet. För det vet jag att du missionerar lite om. Det låter så när man läser lite om dig i alla fall. Och det gör ju vi med på Women for Leaders. Jag tänkte vi skulle förenas i. Vad tänker du när jag säger, vad är ett modernt ledarskap idag?
Nej, men det börjar ju med en tilltro till varandra. Att ha rätt person på rätt plats. Och att vara tydlig med förväntningar. Transparent. Och ärlig. Det här är det jag förväntar mig av dig i den här rollen. Och sen så ha en öppen dialog konstant. Jag tror också att det handlar, för mig handlar det jättemycket i mitt ledarskap om att omge mig med personer som är bäst på det de ska göra. Och det är inte jag. Att våga ha personer runt omkring dig som är betydligt bättre än dig själv. Jag har en fantastisk ledningsgrupp. Och jag har en fantastisk utökad ledningsgrupp. Och en fantastisk organisation där jag är idag. Där alla är liksom experter på sitt område. Sen är det min roll är att måla ut visionen. Hit ska vi. Och också hjälpa dem att ha verktygslådan för att ta oss dit. Men det är de som sitter på kompetensen för hur vi ska ta oss dit.
Och det här med modet att våga rekrytera och omge sig av personer som är kanske bättre. Har det alltid varit så för dig? Att du liksom gärna vill ha det så som ledare?
Ja.
Och det är naturligt så?
Ja. Och det handlar ju om att jag, om man ska vara egoistisk, så handlar det ju om att jag också ska kunna leverera som ledare. Jag kan ju inte täcka över mina egna brister om jag inte har någon som gör det bättre. Liksom. Då blir jag ju väldigt blottad om jag inte vågar omge mig med de som är bättre än mig. Utan det handlar ju hela tiden om att jag ska också bli den bästa jag kan vara genom att ha det understöd som jag behöver runt mig. Sen är det min roll att börja att också ifrågasätta och hela tiden vara en del liksom, utav det. Men,
Och Och om vi pratar om ledare och förebilder och sådär, eller förebilder generellt sett, vad har du för förebilder?
Alltså, dels har jag ju nämnt då, mina föräldrar är mina förebilder, och det som jag har fått utav dem, det är väl faktiskt det här liksom arbetsamma, liksom, att man kämpar på. Det var verkligen dem ett nötskal, och framförallt min pappa, det är liksom så här, ja visst, vi tar en 11-fika på helgen, men annars så jobbar vi med något. Liksom. Så det har jag med mig därifrån. Sen har jag haft många väldigt bra chefer, ledare genom åren, som jag har liksom plockat godbitar ifrån. Och sen de lite sämre också, lära sig utav att så där vill jag inte vara, det där vill jag inte plocka med mig.
Det är ju verkligen en bra grej där, att även se det, så att säga. Så det är ju många som säger det här, att man lär sig väldigt mycket av de där som kanske uppfattas som lite sämre chefer också. Okej. Och om vi avslutningsvis skulle börja liksom ringa in karriär och så, vad det betytt för dig, om liksom det här begreppet karriär, det är ju lite laddat ord. Vad betyder det för dig?
Nej, men jag har aldrig strävat efter att ha en karriär. Jag har aldrig stakat ut min väg. Jag har alltid drivits av att klara av utmaningar, lösa problem, förbättra. Och det har byggt min karriär. Jag har aldrig siktat mot att ha ett vd-jobb på Peak Performance, utan det blev så lite. Och jag tror att om man hittar sin passion, då leder det också till att man hittar sin karriär, om man ska säga. Sen finns det ju de som redan liksom när de är unga vet exakt och har sin plan. Men det har inte varit jag, utan det ena har lett till det andra. Och det passar mig.
Ja, men det är ju lite så här som du säger, att du gillade skidåkning och sådär. Och sen kom det tillbaka nu. Alltså, man kan ju ta olika vägar också, det pratar vi ju ganska ofta om här. Att det är inte bara så här en autobahn framåt, utan det är ju lite snirkelsnurkel.
Sen så tror jag till uttrycket karriär, att kanske inte låta, det kan hända att man hamnar i en period i livet när man känner att det får vara lite så här nu, för det kan man behöva, för livet ser ut så, det är olika saker som sker, men att man hela tiden tillåter sig själv att växa. Det är det som blir karriären. Att man tar den där, att man vågar ta den där utmaningen, och händer det ingenting där du är, nej, men sök dig vidare. Liksom. Det finns gräs på andra sidan också. Mm. Kanske är det grönare eller inte. Men jag tror att det är väl liksom att våga testa lite nya saker hela tiden. Och se att man själv växer i det.
Du ska också få en fråga från min samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Som ju säkert, jag menar, hållbarhet, det jobbar väl alla bolag med, säkert ni också, eller?
Absolut.
Jag kan tänka mig det, mycket hållbarhet i klädproduktion.
Det är det. Det finns mycket ohållbart i klädproduktion också.
Vi ska inte köpa för mycket.
Där är det ju jätteviktigt för oss att vi utvecklar produkter som håller och som har en lång livslängd. Och har en plats i någons garderob under en lång, lång tid. Och det finns liksom ett andrahandsvärde. Och det är utvecklat i ett designuttryck som står över tid. Så att det är ju liksom att i en ganska utmanande kontext faktiskt göra vad man kan för att göra det så hållbart som möjligt. Och sen också säkerställa att produkterna har en lång livslängd. Det är ju liksom min övertygelse i att för att göra ett vattentätt tygplagg, det är inte alltid superlätt att göra det utan att du använder infärgning med vatten. Och så där handlar det om att stödja industrin, gå tillsammans med konkurrenter och utveckla nya metoder, men sen också se till att okej, nu har vi satt den här produkten på marknaden. Mm. Hur kan vi se till att den också får en lång livslängd? Hjälpa kunderna, laga den, se till att vi liksom reparerar, faciliterar second hand-möjligheter och så vidare.
Gör ni det nu också? Okej. Okay. Ja. Vad spännande. Men du, det de är extra intresserade av, det är också din egen syn på vad hållbart ledarskap är.
Mm. Hållbart ledarskap för mig, det har i mångt och mycket med att skapa en arbetsmiljö där du mår bra. Det är ju mitt ansvar som ledare att se till att det är en arbetsbörda som är liksom hur ska man säga, överkomlig, i bra balans med övriga livet. Liksom. Jobb är en del av livet, men du ska också liksom må bra och orka med den andra delen. Att det är ett livshjul som är väl balanserat.
Just det, ni tränar på jobbet.
Absolut, vi har en egen crossfitbox i källaren. Vi har 4 träningspass i veckan, vi har yogapass, vi har...
Som är liksom på jobbet.
Ja, och det är ju en del i att liksom, vi har många unga anställda som jobbar hårt, och fysisk hälsa hänger ihop med psykisk hälsa, och så att det är en jätteviktig del att just det här living the brand, vad står vi för som varumärke, ju en aktiv livsstil, och då ska alla våra anställda också ha möjlighet att leva en aktiv livsstil. Vi försöker liksom att komma ut i naturen, åka upp till Åre där vi en gång grundades, att all personal ska komma upp och åka skidor på sin nivå någon gång per år och liksom känna att man lever varumärket.
Så att, det är ju ett väldigt bra sätt att få ihop hållbarhet, hållbart ledarskap, tänker jag. Att se till att det där är möjligt.
Sen så har vi, precis som alla organisationer, liksom, vi har toppar med stress, och vi har liksom för mycket i perioder. Liksom. Men det gäller också att finnas där för organisationen och se till att man stöttar upp och att bygger in flexibilitet och ser individen och individanpassar. Liksom.
Bra svar där, tror jag att Volkswagen tycker. Men du, sen så brukar jag alltid försöka försätta mina gäster i att de är så här typ 20 igen. Nu ser vi Sara 20 nu. Hur var hon då?
Nej, men då hade hon nog inte riktigt kommit på ännu att det är viktigt att stanna upp och känna efter. Så att om jag skulle träffa Sara 20, då skulle jag nog ruska om henne och lite så här, spring inte bara på, utan stanna upp också och känna efter, vad är egentligen riktigt roligt, vad mår du bra av, för att om du hittar det så kommer du också att bygga den här karriären eller liksom vad det nu är. Jag tillbringade nog ett par år där när jag liksom bara följde vad jag trodde var liksom den satta normen, och det här är ett bra steg i karriären, här jobbar vi på. Men också lite tappade kanske min egen kompass i det.
Lusten och så.
Ja, och jag tror att det är väldigt, alltså, det händer ofta när man är ung. Men om jag fick vara 20 igen, då skulle jag nog ställa mig på en bergstopp, ta några djupa andetag och bara okej. Vad gör vi nu med den här framtiden? Liksom? Vad är det jag verkligen brinner för?
Vad hade du gjort mer av?
Jag hade nog...
skibammat i Alperna lite.
Alltså, det gjorde jag mycket. Så att både i Alperna och i Nordamerika. Men jag hade nog byggt mer på det tidigare. Jag mår bra av att liksom walk the talk, live the brand, som jag får göra idag. Det gör mig lycklig. Liksom. Och jag känner att jag kan väva ihop min passion med mitt arbete. Och det önskar jag att alla kunde få göra. För det är helt fantastiskt.
Det där var bra, tycker jag. Och det är precis vad jag också gör, nämligen. Så jag kände mig verkligen... Men det där är ju också en fara, så att säga. Att man, det liksom suddas ut. Man är liksom, eller det är både en härlig grej. Men det är ju också så här, om man rycks bort ifrån jobbet av någon anledning. då är det blir lite tomt liksom.
Mm. Absolut, men jag kan säga att jag sitter ju också i en ägarkontext med globala, ett väldigt globalt internationellt ägande med private equity involverat och så. Så att jag rycks ganska brutalt in i den världen också, där jag får liksom vara inne och kanske ibland lägga passionen åt sidan och fokusera mer
på prestation.
Prestation, och globala tillväxttal och...
Så är livet också.
Den hårda sanningen.
Just det, vi ska inte bara sätta rosenskimmer på det här. Nej. Att det är liksom lustfyllt och man ser dig åka skidor i balla kläder och sådär. Det är inte bara det handlar om.
Nej, det finns styrelserum och det finns korsförhör också.
Mm. Jag förstår. Men du, tack snälla Sara för att du har varit här och delat med dig av ditt liv och din vardag och din tid som ledare.
Tack snälla för att jag fick komma.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Sara Molnar. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Och prenumerera på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.